fortsätta det här med nådegåvorna igen då. Och jag hade framme lite grann förra gången att när Herren har fått förkrossa vår kötsliga begärelse att vandra på egna vägar, så kan han så att säga ta hela vår varelse i bruk. En andlig tjänst är inte så vansinnigt andlig så att inte ens normala förmågor är så att säga medberäknade i Guds hushållning. Och även om vi ska inte göra en absolut regel av det här, det kommer vi fram till också. Gud är fri att plötsligt ta en människa och ge honom eller henne en nådegåva som gör att han liksom kastas in i någonting fullständigt nytt. Men i princip brukar det vara så att de som får nådegåvan att leda lovsång, de har någon form av musikalitet ifrån början. Oftast är det så. Om vi nu tittar igen i första Korintierbrevet, i det här avsnittet 12, 13, 14 som vi har haft uppe flera gånger, så finner vi att det är anden som ger och fördelar nådegåvorna, som det står i 11 versen i 12 kapitlet. Anden fördelar sina gåvor på var och en så som han själv vill. Här är det anden som är subjekt och vi är objekt. Men man behöver bara gå till 31 versen i samma kapitel, så står: sök vinna de nådegåvor som är störst. Här är det vi som är subjekt och nådegåvan är objekt. Och det här är en enkel men viktig fråga som vi alltså därför måste föra vidare. Vi har ju redan börjat att så att säga ta i de här problemen, men vi ska nu försöka föra det vidare. Vi ska fråga: på vem hänger det om du får en nådegåva eller inte? Hänger det på den helige ande eller hänger det på dig? Så där har man väldigt ofta frågat, och det är ju så lurigt här i världen att ställer man fel frågor så går det aldrig att få ett svar. För svaret är att det hänger på bägge två förstås. Och vi har ju en outgrundlig förmåga att göra antingen eller av det som alltid är både och. Vi kristna vill ju helst hoppa på ett ben därför att vi tror att det går fortare. Om en nådegåva ska växa fram i ditt liv, så är det naturligtvis så att det är beroende både av den helige ande och av dig. Men vi kan i de här sammanhangen lätt stöta på en rad snedtändningar. Har du hört, eller har du kanske till och med hemska tanke själv sagt någon gång så här, att i den här församlingen finns det inga nådegåvor för här är folk för slöa? Som om det bara hängde på människorna. Eller har du hört den här kommentaren: i den här församlingen finns inga nådegåvor för anden har inte gett oss några? Som om det bara hängde på anden. Eller varianten: titta vad duktig jag är som har så fina nådegåvor. Som om det bara hängde på dig. Förkrosselseattityden öppnar för ett samarbete mellan den heliga ande och dig. För det är ett samarbete. Och när nådegåvan liksom finns där, fungerar, erkänns också av omgivningen, då kan du säga om dig själv: jag har en nådegåva. Jag har sökt den. Jag har fått den av anden. Och jag har fått den av idel nåd. Den helige ande är naturligtvis den viktigaste personen i sammanhanget. Han fördelar nådegåvorna, säger Paulus. Det vill säga han bestämmer vilka gåvor som ska fungera i ditt liv. Och gåvan, den är inte så att säga en grej ungefär som att vi tänker oss att du ska bli jordbrukare och hämtar ut en spade ur förrådet. En grej som du alltid har i bagaget, utan gåvan är ju ett flöde av kraft. Och därför så finns det i det här så att säga både en riktning och en storlek på det här flödet. Riktningen är alltså vad gåvan handlar om, inom vilket område som du ska så att säga distribuera Guds nåd och Guds kraft. Men sen finns det också en storleksfaktor i det hela. Hur stort kraftflöde som kommer att gå genom ditt liv och din tjänst. Anden bestämmer det här. Men eftersom Gud är en Gud som aldrig tvingar oss, så kommer allt det här bara att stå innestående på ditt bankkonto om du inte söker det. Du har ström i ledningarna, men du måste själv knäppa på strömbrytaren. Att du knäpper på strömbrytaren skapar ingen ström, men släpper fram den. Det är ett samarbete mellan kraftverket och dig om lampan ska lysa. Det är lätt gjort att den här samarbetsfaktorn kommer bort i hanteringen. Och att man gör det hela till ett enmansjobb. Säger man, ja det alltihopa hänger på den heliga ande. Då blir det inga nådgåvor. Anden väntar tills du börjar samarbeta. Men sen finns det den andra varianten, alltihopa hänger på mig. Ja, man brukar inte säga det så. Men ibland, och det ska jag gå igenom lite mer idag, kan man halka in i en attityd som om det i själva verket var du och jag som var viktigast. Därav den här lite föraktliga attityden att i den här församlingen finns inga nådegåvor, för här är folk för slöa. De duger inte till det här. Och då kan man komma in i en sorts bara jag-attityd. Och den är relativt vanlig efter mitt sätt att se det. Och det som är så knepigt med den är att den kan fungera överraskande bra. Det där med bara anden, det fungerar aldrig. Men det här med bara jag, det kan fungera ganska bra. Och det är ett stort och brett dike som många har kört ner i. Jag tycker de år jag har hängt med så att säga, i den karismatiska svängen så har jag själv för det första varit ner i det diket många gånger. Men jag har också träffat många. Och jag har sett många få så stora bucklor i plåten att de inte gått att bärga upp ur diket länge. Och därför så ska vi se på det här. Hur vi samarbetar med den heliga ande för att på ett sunt sätt växa in i en andlig funktion. Det första vi ska ta upp då, det är detta, hur kommer man in i det här? Och då måste allting börja med att vi får lära oss att vandra i anden. Därför att den vandringen i anden ger mig den livsinriktning och det livsinnehåll som Gud vill ha. Och det är så att säga inom ramen för den livsinriktningen som nådegåvan ska fungera. Om den ska kunna fungera på ett sunt sätt. Om jag själv ska vara beskyddad emot fientliga attacker. När jag går ut i den strid som det alltid är. Det är alltid en andlig strid. Att gå ut i andens kraft och börja att ändra förhållanden. Då måste jag vara beskyddad. Och beskyddad är jag om jag vandrar på Herrens väg. Jag måste börja vandra i anden. Vandringen i anden innefattar ju också min kommunikation med Herren, mitt lyssnande till Gud, så att jag på det sättet, så att säga uppenbarelsevägen inifrån, kan förstå vilken utrustning han har gett mig och vilken utrustning han vill ställa till mitt förfogande i framtiden. Så vandringen i anden är omistlig. Och eftersom vi tidigare mycket har talat om att detta att komma in i en vandring i anden, det är en mognadsprocess. Det är ingenting man kan, som man inte har en aning om på fredag och är fullfjädrad i på lördag. Utan det är en mognadsprocess. Då förstår vi också att detta att komma in i en sån här andlig funktion är en mognadsprocess. Och den kan inte forceras riktigt hur som helst. Det jag säger nu är hela tiden så att säga lite allmängiltiga regler för det här. Gud är alltid, alltid fri att skapa de mest drastiska undantag. Det stryker jag under. Jag har inga paragrafer av det här. Men jag ger lite tumregler för hur det brukar gå till för att man inte ska hamna i diket. Detta är allfarvägen. Gud är fullt välkommen att snitsla till andra vägar för det enskilda fallet. Men nu tar vi allfarvägen, det är det enda vi kan så att säga ta i betraktande. Vi börjar att vandra i anden. Och då har jag mycket tidigare pläderat för kollegieblocksmetoden. Och jag drar en liten lans för den igen. Därför att när du läser din bibel och Herren öppnar bibelord för dig, så handlar det hela tiden om den undervisning Gud vill ge dig personligen. Och den måste ju ha en fantastisk relation både till din kallelse och dina nådegåvor. Så att därför är det ur umgänget med Herren i hans ord och allt detta, då man liksom undan för undan sparar på vad Herren har gett den, så började växa fram en bit av den visshet som gör att man ser vilken väg Gud vill föra en och hur han vill utrusta mig till att gå på den vägen. Detta att vara ivrig, att undfå nådegåvor som det står i gamla översättningen. Och det där ordet ivrig betyder att vara oerhört ivrig. Det är ett högprioriterat ämne det här. Det är ungefär som när man håller på att törsta ihjäl och får se en brunn med vatten. Då störtar man fram med sina sista krafter. Så som hjorten trängtar efter vattenbäcken. Och den ivern, den måste naturligtvis finnas i ditt böneliv. Och det är någonting oerhört fostrande i det här. Att bedja om nådegåvor. Därför att det är en del av ett livslångt bönearbete. Och livslånga bönearbeten brukar vi inte önska oss. Utan vi vill ha snabba responser. Prompt leverans. Färdigt förpackat. Och just i detta att du får hålla på och be och hålla på och be. Och som jag har sagt tidigare, nådegåvan är ett växande provisorium. Det fullkomliga som motsvarar nådegåvan kommer inte i funktion förrän vi kommer hem till far. Och därför måste du liksom ständigt vara inställd på att bedja också om de nådegåvor som du redan har upptäckt i ditt liv. Har du en kraftgärningarnas nådegåva, så nöj dig inte med att konstatera att ja, jag har en kraftgärningarnas nådegåva. Nu kan jag ägna mig åt att be om något annat. Utan jag vill varmt rekommendera dig, fortsätt att be till Gud om kraftgärningarnas nådegåva. Därför att det är ingen självklarhet att nådegåvan finns i ditt liv, utan det är en gåva av nåd, och för att själva momentet av nåd alltid ska finnas levande i dig själv, för din egen skull, så fortsätt att be till Gud om den gåva du redan har. Förstår ni hur jag menar? Då ska du se att den gåva du har, den kommer att växa och utvecklas. Det är det ena. Men det andra är också det att I ditt innersta behåller du alltid vissheten om att det är nåd. Och det där gör att du har kvar din ödmjukhet inför det som Gud gör. Och du undviker många frestelser, många fallgropar, många snaror. Om du har kvar vissheten att det här är nåd. I början är det svårt att veta, så att säga, vilka nådgåvor man ska be om. Suck, ja. Men då satsar du mera ditt böneliv på att förstå Herrens väg för dig själv. Att Herren ska öppna rätta bibelord för dig och börja att undervisa dig på rätt sätt. Att du ska få en rätt kunskap om Gud. En rätt gudsbild. För Gud kommer att ge dig, ska vi säga, en uppenbarelse av sig själv som lite grann motsvarar det som han vill göra i ditt liv. Nådegåvan är ju, så att säga, en del av Guds verk när han gör dig till sin avbild. Och eftersom vi nu inte blir Gud lika i alla avseenden, utan somliga får ett och andra får ett annat, så är det också så att om du till exempel ska ha en vishetens nådegåva och betjäna Kristi kropp med den gåvan, så kommer Gud att låta dig liksom få blicka in i hans väsen just inom det område som visheten utgör. Du kommer att få mycket bibelord öppnade för dig som visar dig hur Gud tänker. Allt det här vi gick igenom i höstas om Guds tankar och människotankar kan du se, om du så vill, som en liten introduktionskurs i vishetens nådegåva. Men Gud är naturligtvis fri att öppna oändligt många fler bibelord än de som vi hann gå igenom då. Men jag bara vill visa för dig hur samspelet kan gå till i ditt liv. Däremot kan det vara så att du kanske inte alls ska jobba med en kraftgärningarnas nådegåva i ditt liv. Och då är det så att om du går på en konferens och sätter dig ner och hör en sån gosse som K. Hagin eller H. Greenwood eller någon sån här gubbe, va, som gör kraftgärningar, så finner du att ja, men han snackar ju om helt andra bibelord än jag brukar snacka om. Ja, just det. Halleluja. Han har fått blicka in i en annan sida av Gud. Han har fått andra bibelord lagda på sitt hjärta. Och så är vi beroende av varandra, och vi har också utbyte av att lyssna på varandras undervisning. Så ditt böneliv kanske måste börja mycket med: Herre, jag vill lära känna dig. Och så kommer du finna det att du får lära känna vissa sidor av Gud på ett speciellt sätt. Och det blir ingen skarp gräns när du kan säga att onsdagen den 26 så plötsligt så övergick det hela till Hanna med en undervisning om mina nådegåvor. Utan det är kanske på sin höjd så att Herren bygger upp någonting inom dig som i själva verket är en uppenbarelse av sig själv. Och den uppenbarelsen, den börjar att fungera i ditt liv på ett sådant sätt. Den börjar prägla ditt liv på ett sådant sätt att så småningom så börjar du röra dig i den här uppenbarelsens ljus. Och en vacker dag så kommer någon och klappar om dig och säger: nej, men kära du har ju fått en vishetens nådegåva, vet jag. Ja, så säger du det. Jaha, ja, det var ju skojigt. Ja, det kanske du har rätt, ja. Det går ofta så omärkligt. Men jag betonar igen, detta är allfarvägen. Och det finns precis hur många undantag som helst. Men ibland så har vi blivit så fixerade vid undantagen. Man läser någon sån här härlig bok om någon som plötsligt brakat in i en andlig tjänst, ungefär som man går igenom nattgammal is på en sjö. Pang, bom, brak, så ligger man i blötan där, upp till halsen. Och så tänker man att ja, så måste det ju gå till när man får en odåva. Tror jag det. Och så, för sådana där böcker, där brukar det alltid stå i första kapitlet om man en vederbörande plötsligt plaskar igenom. Och så kanske inte den personen talar om vad herrarna håller på gjort om dessförinnan 10 år eller någonting sånt. Av uppbyggnads- och förberedelsearbete. Utan plötsligt så har Gud fått ett sånt grepp på den här killen att han sätter honom i en speciell situation där han upptäcker sin nådegåva. Och börjar att kanske med bävan handla i den på ett nytt sätt. Och så tänker man, ja visst ja, nådegåva kommer med posten. Färdigt. Utan föregående varning. De kan göra det, men jag vill betona att jag har träffat många som har väntat sig att få nådegåvor på det sättet och blivit grymt besvikna. Och därför så predikar jag lite grann om den här allfarvägen. För den tror jag är så väldigt tillgänglig för alla. Jag gör det lite grann också av personlig erfarenhet, för det är så jag har kommit in i min tjänst. Och jag ger mig inte ut för att ge en heltäckande undervisning om nådegåvor, utan jag kallar ju den här serien egentligen för nådegåvorna på mitt sätt. Nå, i allt detta så söker du nu anden och andens ledning. Och du liksom på olika sätt förhåller dig så att den helige ande ska kunna ta initiativ. Det är en viktig bit. Den andra biten som vi ska börja med efter rasten som kommer nu, det är att du kan också ta vissa andra initiativ. Men för att vi inte ska halka snett i tidsschemat så tror jag att vi traskar upp och fyller kaffetarmen.